Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska
prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till
Victoria.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är konstnären Björn Kjelltoft. Redan under sin tid på Konstfack för 20 år sedan blev Björn kallad Sveriges mäste popkonstnär. Björns konstnärskap behandlar bland annat varumärken i relation till smak, ekonomi och genus. Han har tidigare approprierat Ulrika Hydman Valjens konstglas, Josef Franks textilmönster och i verket Big Mouth designade han en klädkollektion för snattare. Han har även kissat i Marcel Duchamps toalett på Moderna Museet. 2006 fick han Jaspis ateljéstipendium till New York. 2015 fick han samma ateljéstipendium till Kina. 2016 släpptes hans hyllade bok Björn 43 år med 100 teckningar. I fjol fick han Stockholms stads kulturpris. Ja, och vi har ju tidigare annonserat om att vi skulle ha en skrivarkurs i Grekland, Kalamata, sista veckan i maj, början av juni. Som det ser ut nu, världen med corona och flygförbud och stängda gränser, så är det mycket som tyder på att den kursen nog inte kan bli av. Är man ändå intresserad så mejla till cyrilochstig@gmail.com. Och goda nyheter! Vi gör som många och är kreativa nu och utnyttjar situationen till att göra något nytt och erbjuder en skrivarkurs för endast 2500 kronor 5 dagar virtuellt över internet nu i coronatider, och det är perfekt om man sitter i karantän och går en skrivarkurs med oss. Är man intresserad av den så mejlar man också in till cyrilochstig@gmail.com eller kollar info på Facebook under Cyril och Stig eller Instagram under I otakt med samtiden. Okej, välkommen säger vi till konstnären Björn Kjelltoft som är här hemma hos mig på Kungsholmen idag.
Tack.
Ja, men jag stod på Östermalms tunnelbanestation idag. Och då tänkte jag på väggmålningarna av Siri Derkert. Mm. De påminner faktiskt lite om den konstnärs stil du är inne på nu. Det känns som du blandar lite stilar. Mm. Men det här lite, jag vet inte, navistiska kanske är fel ord, men lite barnaktiga.
Precis.
Och hon gick också igenom många stilar, exhibitionistiskt, kubism och allt möjligt.
Jo, man kan se hennes konst att det finns en kubism där och sådär.
Och hon prövar sig fram på något sätt.
Ja. Och man kan se i den som jag tycker är det bästa konstverket var i Sverige är den tunnelbanestationen. Den är ju grafiskt
så vacker. Ja, den är så jävla vacker.
Alltså. Dynamisk, och du går där på, du åker ner för rulltrappan förbi de här reklamgrejerna höger och vänster. Spelar ingen roll vad det är, va? För konsten är viktigare. Och så går man där, och man går på vänster sida längst bak, så kommer det till på golvet ett litet fredsmärke.
Det är lite overkill tycker jag.
Nej, jag tycker inte det.
För att, där håller jag med Stig också.
Ja, för att här har vi en konstnär som faktiskt som kan använda fredsmärket på ett, dels på ett estetiskt intressant sätt. För om man tittar på det, det kanske är det vackraste fredsmärket. Om man nu är liksom lite anal, att hur snyggt kan man göra det?
Ja, jag tänker så mycket med Freda att Picasso gick ju verkligen ner sina barita duvor på slutet.
Liksom. Ja, men man har ju sina...
Man har sitt bagage
när man kommer dit. Jag tänker för någon som absolut inte vet någonting och kommer till den här kulturen och inte fattar någonting, att det står massa referenser på väggarna hit och dit. Att, ja, det summerar liksom meningen hon gör som är gjord som en film, som en roman, som en arkitektur, som en teckning. Och hon går till barnspråkböcker i det. Och vad ska man säga? Som du sa det här att man har en prövande stil. Samtidigt som man har en extrem karaktär som hon hade. Det är en sån underbar kombination. Så jag tycker bara det att man vet om det gör ju de här teckningarna till helt magiska.
Sen alltså, är det ju, jag lovar en grej. Nästa gång jag går till Östermalms tunnelbanestation ska jag titta extra noga på det där frihetstecknet.
Ja,
för du kan ha rätt. Mm. Förstår du?
Exakt.
Alltså, för jag har inte liksom observerat det.
Nej,
jag har observerat det.
Det är ju bra du säger. Det är en sak att se saker. Det är en annan sak att betrakta dem. Mm. Och det är det som konsten går ut på egentligen.
Att och man konsten går ut och ser med nya ögon också.
Ja, att man, och att man bekräftar sig själv. Att jag har ögon, inte det här Aftonbladet har skrivit, utan jag får göra min egen konklusion. Det är det som är konstens största, liksom, tycker jag.
Och det jag gillar med bildkonst är att du lånar ju någon annans ögon. Att när, om jag tittar på en horntavla så ser jag, okej, okay, så här målade han vatten, här är lite ljus, här är lite där. Men det är ju det också som... som jag tror Stig och jag delar konstsyn med mycket av allmänheten, med att man kanske inte hade, man bara sett en barnteckning av en konstnär som slår igenom, så hade man undrat så här, varför är det här så stor konst? Man vill veta att det finns lite
bakgrund. Det finns liksom ett problem som vi försöker reda ut. Och förra gången så misslyckades vi, eller det blev ju ett intressant program för vi bråkade så mycket.
Men Martin Ålund,
men alltså, som är en väldigt bra konstnär, även om han har konstiga idéer. Men grejen är den att i och med modernismen, när den uppstår, så uppstod ett gigantiskt problem som först nu har börjat lösas. Förstår du?
Ja, du måste prata mer, men jag tror att jag känner
det. Ja, det börjar ju riktigt gå ut för någon gång. Alltså, internationellt så börjar det gå ut för ännu tidigare. Nu talar jag, det fanns vissa undantag. Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Gerhard Richter. Det fanns undantag, va?
Men jag säger framförallt just den första du sa, som sa konst, alla är konstnärer. Det var liksom det största en konstnär har sagt. Sen kom det Kippenberger som sa varje konstnär är människa.
Mycket av det var snack. Men alltså, man kan inte komma ifrån att Joseph Beuys, att det fanns en kraft.
Nej, jag menar det. Han bara kräftade den kraften att säga, människan är konsten också. Att
men alltså, man tittar på konsten. Jag blev intresserad av konst slutet av 60-talet när jag var 13-14, va?
Men när du var 13-14, var bodde du då?
I Norrland.
Ja, hur kom du i kontakt med konst?
Liksom? Din pappa var mer liksom säljare och så.
Ja, nej, men han var ju väldigt intresserad.
Familj var inte konstnär.
Nej, men min pappa var väldigt intresserad av konst.
Mm. Och framförallt, hur kom det sig då?
Därför att han var intelligent. På den tiden, alltså det var verkligen så, det Peter Weiss beskriver i Motståndets estetik, att arbetare, de hade ju... Farsan hade ju ingen möjlighet att läsa mer än 6 år i skolan. Sen var rakt ut i arbetslivet. Utan att veta om du har råd att bilda familj. Han svalt. Och han visste inte om han skulle kunna skaffa en fru.
Så när var din pappa född?
28.
28, precis. Ja. Och då var det ju så.
Det var stenhårt.
Då var du yngre än min pappa.
Och, men det är inte så länge
sedan. Nej, och jag är uppvuxen när jag var riktigt liten, så var vi riktigt fattiga. Alltså nu menar jag riktigt fattiga. Alltså inga köpta kläder, ingenting. Mamma gjorde allting. Och farsan jobbade med asbest, va? Så han hade ju dött om inte han slutade när han var 39.
Och det här är ju ett problem för den generationen.
Ja, alltså de blev skadade. Han förlorade halva lungan. I alla fall så han fick 10 000 för en halv lunga. Av staten. I alla fall så, mina föräldrar var ju hur intelligenta som helst. Jag har ju läst allt jag skrivit. Kommit med konstruktiv kritik. Alltså det var inget fel på deras hjärnor.
Det är ju det de vill signa sig i dina föräldrar då. Ja. På ett sätt.
Alltså grejen var den att man hade ju ingen möjlighet att plugga. Nej. Och när studentrevolten kom så blev de ju fullständigt toka på de här jävla studenterna som klagar på att de får studera.
Ja, precis.
Så... Alltså de gillade, farsan gillade Jan Myrdal. Och han gillade också en ja-pjäsen, minns jag. För det tyckte han var riktigt att man gör, sätter dit
den där.
Det var en pjäs av Fria Provteatern. Det var den första Fia-gruppen som gjorde en pjäs om en ja-strejken och sånt där, va. 68 och sånt där, va. Men alltså de var ju helt emot vänstern. Farsan, han hade vissa sympatier med, alltså när han blev försäljare. och sen blev grosshandlare som det heter. Han distribuerade billiga leksaker, du vet, Hongkong leksaker och tömde tuggummiautomater, sålde bigpendare, bigtändare, bigpennor.
Han gjorde som han på IKEA. Ja, pennor och
grejer. Åkte omkring i hela Norrland från Kiruna ända ner till Sala. I alla fall, alltså han...
Och han trodde på konsten.
Absolut. Han, de köpte modernistisk konst på 50-talet.
Mm, precis. Tänk
och, dig. Och de var ju med i Riksteaters vänner.
Veganerna, min pappa köpte dem också.
Ja. Just det där med hur det var på den tiden. Det där har man glömt.
Det är det som är så intressant. Vissa saker som bara glöms bort. Och man kan känna sig stum inför. Som det du berättar.
Men det jag tror jag som vi skulle komma till. Det som vi delar med, där vi delar med folket. Det är ju det här. Mina liksom då barnsporer. Som Stigs barnsporer också. De jag kommer ihåg särskilt när jag var i Amsterdam med dem. Vi åkte ju dit mest för att knarka. Men när jag ville ta dem till museum så var det ju till och med på Van Gogh-museet. Att liksom, hur ska man se att det här är vackert och så här. Då försöker man, det här behöver inte ha dåligt självförtroende för. Allt det här är bra konst. Liksom. Men de kände sig så inför annan konst. Och det kan man ju förstå med viss modernistisk konst. Att folk känner sig osäkra. Är det här kejsarens nya kläder eller är det inte?
Ja, men det började förfalla någon gång på 50-talet ska jag säga, va?
Mer statsexpressionism och det.
Ja, alltså för vissa är bra och vissa är mindre bra, vissa är inte alls bra. Och jag var tvungen att ändra åsikt på grund av en artikel. Det är jävlar mig inte vanligt att en artikel får mig att ändra åsikt. Och det är den här supersmarta tjejen Lotta Lotas som satt ett tag i akademin. Lotta Lotas fick mig att förstå att Mark Rothko var riktigt bra. Men jag hade sett
Rothko var faktiskt i idén förra veckan, men då tänkte jag också så här, för när jag intervjuade Don DeLillo så hade han precis varit och kollat en Rothko-utställning på Guggenheim eller MoMA och var jätteimponerad. Men jag kommer ihåg att då, innan hade jag koll på namnet så där, men då började jag kolla konsten och då som nu förra veckan, det är ju faktiskt bara en röd.
Ja, men läs Lotta Lotas. Läs den där i svenska. För då fattar du det, va? Alltså jag gillar naturligtvis Pollock, va? Och jag gillar Frank Stella och tidig Jesper Jans.
Jag brukade kalla Pollock för kladdkonstnär när jag var yngre.
Men ja, men då är man ju dum i huvudet.
Nej, men sen när jag var på, när jag bodde i New York där i 25-årsåldern, och då brukade jag tända en joint på Metropolitan och sitta och röka på och titta på de där målningen, och då fanns det en kraft där.
Ja, det fanns en enorm kraft. Pollock är en riktigt stor. Men alltså, ibland har jag ju haft fel. Det är bara att ge sig.
Mm.
Alltså, det är inte alltid man har rätt.
Men det är väl också fint med just, tänker jag, det är konstigt. När jag började att man liksom målade lite som Dalí för att det var liksom spännande.
Mm.
Att så här, man kan måla liksom med ett öga. Det var jätteintressant. Det är ju faktiskt...
Säg att du så koll på
det. Men sen att just det här... Att bildkonsten är öppen för det. Att man, det är väl säkert all konst egentligen. Men öppen för tolkning och för ny tolkning. Och för personer som inte har någonting med att göra kan komma med en intressant tanke. Till exempel, jag kan säga så här att Rothko... Ja, det är väldigt tråkigt, va?
Mm.
Men så kommer någon som säger någonting till mig som gör att jag ändrar min åsikt. Det är det som är så vackert.
Jo, jag blev tvungen.
Det finns den.
Jo, jag liksom, var tvungen om. Jag gjorde en...
Att jag kan aldrig vara riktigt så där, känner jag, med konst i alla fall. Att det är det vi var gemensamt. Vi håller på att jobba på, va? Och de här konstnärerna som är någorlunda ärliga, som till exempel Rothko, han försökte ju verkligen göra någonting med sin konst i sitt liv. Och det är också konstigt att man kan känna, som jag då kände ett tag, att nej, men det här är ju bara nonsens.
Mm.
Att du kan göra nonsens som konst, det är fantastiskt. Att liksom, det finns där. Och samtidigt det här som jag tycker då är, jag vet inte, det är också när man håller på ett tag, att det handlar inte bara om mig, utan det finns det här med att en osäkerhet bland många människor att konst är lite sådär fint. Men när man väl kommer över den här grejen att man är välkommen, då finns det ju både dumma människor som inte fattar, som
men
säger
som tyvärr, grejer, tyvärr inte,
men också de som är väldigt, som säger någonting som är så här, Wow!
Ja, de behöver inte ha någon utbildning.
Nej, exakt! De har en helt annan utbildning. Som min syster som kom till... Jag jobbar på Magasin 3 som värd. Och så var det... Rickard Jurin har gjort en samhällsutställning med lite sån här videoverk från 60-talet och framåt. Och så kom hon in och tittade och sa, ja, men jag tänkte på USA och det här med att man fastade med stövlarna i Vietnam. Och det var därför jag tänkte att de hade en heltäckningsmatta här. Att det var det som var anledningen. Och så var och så sa jag till Rickard Jurin så här, vilket poetiskt verk du har gjort. Du har verkligen gjort rätta till de här konstnärerna. För det finns ett verk, det var ju med ett verk Swamp av han Rickard, jag vet han som... Ja, förlåt, det minns jag inte. Men i alla fall, de går runt och han filmar sin fru som i ett liksom swamp. Och han visste nog inte om att han filmade USAs relation till USA, till Vietnam.
Nej, men alltså konstnärer vet
inte. Visst är det fantastiskt? Nej, men det kommer ju syrra in och säger att det är det det är. 60 år senare.
Men det vi snackar om Rothko till exempel. Jag fick uppdrag för svenskan. Gjorde lite konstkritik och då gjorde jag Matthew Barney. Vad heter
Barnett Newman.
Barnett Newman.
Ja, han också
Newman bra. Gjorde jag i Philadelphia och då tänkte jag, vad fan, det här är ett jävla streck på bland massor med färg. Ja. Men sen när jag kollar så finns det ju en tanke liksom.
Ja, men det grejen är det. Det tar tid att fatta Barnett Newman.
Då blev det ju, jag drömde i natt så här att,
på en hel...
som var en Barnett Newman-konstnär. Mm. Så här, som gjorde de här konstverken. Man bara, egentligen är det intressant.
Ja, men jag fattar inte honom förrän... för jag fattade bra konst redan när jag på 60-talet, när jag var 13-14. Men Barnett Newman dröjde ända fram till, låt oss säga, 88-89. Så lång tid tog det.
Det kan man tycka är bra, med tanke på att Sverige var så jävla amerikavänligt så att det inte är klokt under den här perioden.
Det var lite sjukt.
Alltså. Det var ju McDonalds bara hela vägen, i sossarnas grej, va? Och det tog en tid att förstå den här.
Men samtidigt måste du haft en... Här kan du berätta för Stig lite, för han har inte lika koll på ditt konstnärskap som jag. För att du ifrågasatte ju i början, när du var konstfackselev och sånt. Så du var ju tillsammans med din dåvarande flickvän Johanna Ryttel där lite fan terrible. Du pissade bland annat i Marcel Duchamps pissoar där på
Modern. Ja, precis. Så... Men man är ju då, tycker jag som konstnär, för att prata till min egen fördel då, att man hamnar i en liten pool med guldfiskar och det är det man får sig till. Och då var det man gick, jag kom från Göteborg, flyttade hit och så gick man på Mermuseet. Hon hade en sån här pocketkamera och så bara, nej men det här med Jana. Mm. Och så bara, nej men det här är ju liksom jättebra konstverk att pissa i. Så
det var hon som producerade
det. Nej, det var jag som kom på det att det var bra liksom, men det är väl självklart för alla att tänka det, tänker jag. Så, men då måste man bara göra det. Och så fotade bra. Det blev en väldigt bra bild. Det blev en så jävla bra bild. Så tack Johanna för...
Men jag tror att Ulf Linde skulle gilla det.
Absolut, för han var ju den som hade valt, det är ju den pissaren jag pissade i, det är från en någon bar på Södermalm, jag vet inte vilken det var, om den hette Rosita eller vad den hette, jag är som sagt för ett år. Men den pissaren är sen, har man då använt som, det är kopi, för originalet försvann. Men den har man byggt alla andra.
Jag vet, alltså Ulf Linde
har gjort, originalkopian.
Jag vet, Ulf Linde har gjort en massa Duchamp-kopier som numera är original. Det kände jag för inte ändå.
Ja, vad fint.
Och det var ju så här, det var ju en strid, jag är så jävla oförskämd, jag kan inte tro för det, jag är född så. Och då sa jag så här till Valle, Sven-Olof Wallenstein, som jag högaktar verkligen. Det är en av de enda hedliga intellektuella i det här landet.
Verkligen.
Men han har ingen pejl på konst. Tyvärr. Men alltså,
han är inte så jätteintresserad kanske.
Nej, men alltså han kan ju filosofi som, alltså han kan filosofi.
Han kan konst också.
Ja, men kan konst på ett lite amatöristiskt sätt, tycker jag. I alla fall så,
han är smart som fan.
Han är så smart så att det är läskigt.
Exakt. Filosofer är ofta det.
Han är så smart så att det är liksom, det är bara han och Horace som, och Pater Karls, Rainer Karls, som är så läskiga som är så intelligenta att man blir rädd. Jag tycker att han har skrivit fantastiska essäer om till exempel Schelling, om Heidegger också. Alltså det går inte att jämföra dem med hans kompisar.
Nej, precis.
Alltså han är liksom i en nivå långt ovanför dem. Men då sa jag så här till Valle: hörru Valle, det har ju blivit ett litet problem. Det var Björn Selberg, fyllde 40 år eller 50 år. Så det har ju varit ett problem här alltså med konsten i Sverige. Och jag har ju kommit fram till att det är ditt fel. Mm. Vad fan säger du nu då? Han pratar ju dalmål, va? Men jag kan inte imitera det.
Jag kan göra en imitation. Jag var väldigt bra på att spela gitarr.
Ja.
Och jag skulle lära mig att bli filosof.
Ja.
Jag valde filosofi. Jag valde det.
Ja, men precis.
Och det är liksom hämtat direkt från honom, så att det är så himla härligt. Så, ja, men, tid, så han var ett konstfack och bara liksom hängde med sig med oss konstnärer. Han var den bästa personen på konstfack. För han
absolut
hade det här liksom.
Absolut.
Nej, vi ska ju liksom ha en hierarki med vem som är vem. Utan han... Han var en glad människa. Jag har det här, du tar mig.
Men jag kan inte röka ut mig.
Han kan inte
röka. Nej, okej. Okay. Jesus, vad nice.
Då drar jag in.
Grattis.
Men sen då...
Men Björn...
Förut körde han kommers. Han verkar gå hem till...
De silver, eller?
Ja, fint.
Nej, Camel säljs inte i Stockholm. Mm.
Men i alla fall, ja, då, jag berättar för Stig och nästa, men då verkar det ju som då du varit inne på en provokativ bana, för nästa steg var att du gjorde Ulrika Hydman Wallens grejer. Du målade av henne i PET-flaskor. Det här måste ju, det här är så tragiskt, för att, eller tragiskt och tragiskt, men i tonåren hade jag sett min bästa polare var på Biltjus storesyster. Hon hade fått en Ulrika Hedman Wallén, en sån liten vas.
Hedman Wallén?
Ja, så jag tyckte det, ja, men det här är något romantiskt man ska ge till en tjej. Så då köpte jag till...
Vad är det för filmen?
När jag fick pengar så köpte jag från, med min dotters mamma, från att jag var 19 till 24, köpte jag en sån här liten Ulrika Hydman Wallén vas.
Wallén
hette hon. Och tyckte det var jättefint och det här kommer säkert bli värdefullt för henne i framtiden. Men alltså, nu idag förstår jag liksom hur tack hon var.
Idag förstår
jag. Jag förstod redan så här, typ några år efter när det tog slut från mamman. Att,
ja, men då blir det intressant att prata om det här konstigt.
Och du gjorde, och det måste du, nu försvarar du henne för du blev hennes vän. Men du måste sätta som en, hon står för tack i smak. För du gjorde hennes grej på en PET-flaska. Det blev nästa...
Nej, men jag satt i ateljén och målade det jag såg framför mig på en flaska. Och det var hennes motiv, va?
Mm.
Och jag hade det i mitt bakhuvud.
Matisse, like, hennes fönster.
Och det har väl också med konsten att göra att man... Det har varit intressant att höra från dig, Stig, just det med motiv, konstnärens roll till motivet. Att så här, jag satt i min ateljé och hade motivet. Jag hade en PET-flaska framför mig. Det var mitt motiv, va? Och då blev det den här ormen och ansiktet med en kattmänniska på Hydman Wallén. Liksom. Och det tog ju lite hushelvete på konstfack. Att man förstod att det var känsligt material. Hydman Wallén. Ulrika Hydman Wallén var känsligt material. Hon hade gått på den här skolan.
Mm.
Så vi kan höra så här, min professor så här. Det är det fulaste jag vet. Det var intressant. Jag förstod inte det. Vad menar du? Jaha. Och sen fick alla möjliga reaktioner. Och så gick det bra. Jag bara fortsatte med de här flaskorna och ställde ut på... bland annat på Liljevalks.
PET-flaskor då?
Mm. Det var PET-flaskor. Så gjorde jag sådana här papptallrikar med rosor på. Och så det blev ju så bra idé från min sida då att man kan göra konst som funkar som presenter, va?
Mm.
Ja, för det var ju present jag hade köpt till min flickvän till.
Exakt, att det, liksom, det kan både vara konst och vara design. Det spelar liksom ingen roll. Och så ringde jag henne och så här innan, liksom, hon hade fått reda på det här och hon var konfunderad och stött. Och framförallt konfunderad.
Ja, konfunderad.
Och sen så ringde jag till fyra och frågade, ska vara en intervju liksom med er två. Så hamnade vi i samma tv-soffa på morgonen där. Och jag var ju väldigt ung och inne i det här att nej, men det här är inte ironiskt liksom. Men hon tog tillfället, för vi åt vi lite så här ostmacka innan. Och hon pratade om så här. Och så sa hon så här lite, för jag hade gjort till så här, hon hade ju ett ikonografiskt formspråk med sina katter och grejer, så hade gjort tårar till som gjorde hennes stil. Jag tyckte det var ett väldigt bra liksom utveckling. Mm. Och det här är ju väldigt fint liksom. Mm. Det passar. Det är klockrent. Så frågade jag, men vad tycker du liksom om de här tårarna? Jag har ändå liksom bidragit något här. Du, till och med du måste ju tycka att det här är bra. Mm. Hon bara, nej. Varför? Varför är det inte bra? Jo, för att då hade hon en farmor. Det har jag också, en farmor.
Ja.
Som jag hade problem med. Men hon hade en farmor som tyckte om gråtande barn. Så hon hade 1000 miljoner målningar på gråtande barn hemma. Så då sa hon så här, jag hade så
gråtande
många
pojken här. Typen.
Ja, vad det nu var. Jag fick aldrig se det, men det var ett problem tydligen. Och så, det är kitsch, tyckte hon. Och jag bara, ja, och intressant, för många tycker att det du gör är kitsch. Att liksom, vad är, ja. Och sen så gick vi in i, och det var, jag tyckte det var intressant just det att det möttes två generationer att, ah, ja, man har olika liksom uppfattning vad språk är. Det här är för författare att tänka kring egentligen. Och sen kom vi in, men då hade hon mer det här sitt varumärkestänk och sa att jag inte målade med tjung.
Jaha.
Nej, men just, jag gör ju inte det, för att jag gör ju på mitt sätt mina grejer, va? Och såklart inte svung i det. För mig i alla fall. Så hon var lite sådär, ska man säga, ja, Björn är, ja, det, han är lite ung och bla bla. Vi får se vad han gör i framtiden. Bla 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 bla. Och jag bara, ja, men jag har gjort lite annat och hit och dit. Och liksom sådär, va. Så hon passade på att vara ganska hård på en intervju. Och jag tillät det, kan man säga. Och sen så satt vi taxin tillbaka hem. Och då var det liksom, nej, men jag har ju mina liksom alla de här assistenterna, jag måste hålla reda på dem, och det är liksom, hon var så trevlig. Och sen bjöd hon hem till sig och visar upp liksom hur jag jobbar som konstnär. Så då hade vi så här bra relation efter det här, som ingen fick reda på egentligen. Mm. Och sen så gjorde jag, hon gick bort för 2 år sedan, och då kände jag så här, oj, det är något som har försvunnit. Det är apropå det här med sekulär tro då, att kommunikationen med Ulrika, jag skulle väl ha gjort något ihop med henne, och nu går det inte att göra. Så det gjorde jag en utställning på Gallerikammaren i Lund som heter Tack Ulrika. För hennes, hon gjorde ju då, ja, nu hoppar vi över ett steg som var roligt.
Hon gjorde, jag tycker det var roligt.
Hon gjorde
tillbaka till dig att hon gjorde där hon drev med din konst och liknande. Ja, jag för mig.
Jo, men alltså, absolut, så hon drev med mig och liksom
låt mig gå tillbaka till konsthistorien.
Låt han bara berätta.
Jag ska bara berätta klart så att alla förstår här nu då, att hon efter några månader så kom det på min inbox här, tack Björn. Hur roligt är det egentligen att Björn gjorde det här? Det vet vi inte. Bla 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 bla. Hon var jättehård liksom. Och skulle liksom försvara sitt varumärke, va? Så hon gjorde petflaskor i glas. Men vet du vad det fina var med det här? Apropå konst, att det är så outgrundligt. Det är att hon målade lite efter min tolkning. Så hon målade lite hon målade liksom på lite ny stil, va? Så att hon fick en stilistisk ny idé. Energi. Hon fick energi av Björn.
Ja, antagligen det som kommer att bli hennes
mest. Den energi jag hade av henne. Det var det jag hade liksom. Och så, jag bara ska avsluta med att bara få säga det liksom. Att det, apropå det vi pratade om tid så där, att det tog väldigt lång tid för mig att komma på det. Att man är så tacksam för vissa saker.
Ja, visst.
Då är det för Ulrika då, va? Till exempel.
Och fint också att du faktiskt kanske ändå drev med från början.
Ja, det fanns ett element av humor och med sarkasm och sådär, va. Men jag är inte, men jag är från Göteborg, så att det är liksom, det är uppenbart.
Vi kan gå tillbaka till det jag nämnde förra gången. Jag har ju biktat mig idag då. Och så går jag från bikten, och det är alltid så skönt att ha biktat sig. Mm. Det är som befrielse. Och så ska jag fira det med att gå in på det nya stället som heter Italy med EAT, va? Och tänkte ta en cocktail. Och då har de Clover Club som är en klassisk cocktail, och de gjorde den fel. Och jag gillar inte att folk inte gör rätt, va? Och jag är jävligt otrevlig helt enkelt, va? Mm. Och tjejen som serverade mig, hon...
Men du är väl oftast trevlig?
Jag är oftast trevlig, men när jag är otrevlig, då är jag riktigt otrevlig.
Men du kom in trevlig?
Jag kom in trevlig och var jättetrevlig mot tjejen som serverade mig. Men sen är det en fel. Då ska hon hämta hovmästaren, så blir det problem. Och jag är så sanslöst obehaglig mot honom då, va? Ifrågasatte varför han inte kunde svenska och så här, va? Mm. Han pratade engelska. Men sen slutade det då med att jag bad om ursäkt. Mm. Och sen började vi snacka med han. Han sa, fan, jag har jobbat i samma yrke. Jag jobbar, du vet, på sådana kryssar och jag vet ju hur det är, va? Mm. Liksom. Och så började vi prata om hur olika människor beter sig. Mm. Och så blev vi vänner.
Det är det som du har som en bra aspekt i din personlighet, tror jag. Att vara liksom... Vad säger man på engelska? Upfront. Att man faktiskt säger var man befinner sig.
Mm.
Så vet andra också det. Och ja, det är...
Men jag kan liksom inte det andra spelet, för då jag kommer till Stockholm.
Nej, men att vara öppen för då att ändra sig i, ja, att... Ja, men nu blev det ju trevligt.
Ja.
För det är väl det som är liksom idén. Det grundläggande idén med att vara människa.
Ja, precis.
Att vi träffar varandra och det är, ja, trevligt. Och sen kan det vara utmanande hit och dit. Men att man har det här kortet bakfickan som du hade, att nej, jag kan vara jävligt kritisk mot dig och hård. För att jag har höga krav på mig själv.
Mm.
Därför är jag det. Så förstår den personen det. Och hör ut med dig.
Mm.
Tills att det blev en...
Ett möte.
En ny soffagrupp, ja, ni kunde sitta i. Och det tänker jag så här... Det handlar också om tid. Ja. Att man behöver tid med människor. Det är det som man inte har idag. Man går liksom på gatan och ser någon som ska liksom hävda sin plats och man måste liksom gå över sidan eller sådär, va? Det är den nya religionen. Ta din plats, var ett ego.
Jag fattar inte det, för en kompis som jag berättade att, ja, men har du inte hört det? Man går omkring som Hanna på gatan och stöter tag i folk. Men vad fan är det för jävla stil, sa jag. Mm. Och så berättade en kompis som är att det är så skönt att gå omkring i New York. För i New York finns det ingen som berör den.
Nej, de säger nämligen så här: excuse me, innan de inte går in igen. Ja. Och sen efteråt, I'm sorry.
Ja.
De har ett socialt
koll. De har koll.
Och koll.
Ja.
Tillbaka till Björn. Ja, vi fortsätter din karriär där. Men sen fick du fick det här värstingsstipendiet som man får om man har gått ut med bravur från Mejan eller Konstfack. Så du, och... Till, jag vet inte, du hamnade i New York, va?
Ja, precis.
De jag hade, New York, Berlin eller London.
Ja, jag var i New York ett år.
Och då hände det att en del lyfte sin karriär och en del knarkade supernes. Vad hände med dig?
För mig var det liksom det här med... Det var lite dubbelt. Med... ja, det var en bekräftelse på att man då hade gjort... Jag var ju en överraskning för mig att säga, ja, vad kul att få det liksom. Och jag passade ju som personlighet i New York. Men det som inte passade mig så bra var att ha prestationskrav på mig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som konstnär, det funkar inte. Så jag fick egentligen en prestationskris under den perioden. Som gjorde att man... Och det har jag pratat om med om många konstnärer. Att man går konsthögskola. Sen går man ut, så tar det några år. Sen så går man om lite och förstår att just det var liksom hur läraren kanske knäppte på ljusknappen som var lite viktigt egentligen. Alltså man förstår att jag måste lära mig själv vad är konst
för mig. Du var lite vilse där.
Absolut. Och kände liksom att när jag gör någonting som jag känner är sant, så blir inte det accepterat som konst. Så då naturligt får man en kris liksom, att då måste man bestämma sig. Så då pausade jag lite från konsten i ett år, och sen så kom jag tillbaka till konstnär, att så här, då förstod jag att Björn Kjeldtoft, han är bara konstnär egentligen. Och sen dess har jag gjort min konst liksom. Men den läxan, den var hård och intressant. För jag tänker, det är många som känner så när man ger sig in i så här kreativa branscher. Att man har, vilken bransch den nu är. Eller vi säger så här, det här var 2006. Vi tänker nu, det är 2020 va? Att vara ung.
Det är svårt som här.
Det är de problemen jag hade där. Är ju, man är exponerad så hårt. Jag kommer ihåg när jag var i New York, så var det precis när YouTube blev till.
Ja, det är bort där.
Och då såg jag min stora idol i Iggy Pop va? Han var ju, han är ju bästa konstnär.
Det är också en av mina idoler.
Ja, du måste få min debut.
Han är ju, alltså han är fantastisk.
Du måste ha min debutformat, nu får den innan det går. Det är ju en dialog mellan
Thank you. Men då såg jag
en dialog med Iggy.
Ja, jag har inte läst Gå Johnny Gå.
Ja, just det, det minns jag nu.
Vi pratar om bland annat oralsex med kvinnor.
Ja, men det är jag avundsjuk. Och jag skulle bara vilja, jag skulle vilja säga,
jag
skulle ligga på att han har gett så mycket liksom energi till mig va. Men då var det ett klipp från 77 kanske, när han satt i en intervju. Och han var jättestenad, han var full och liksom ha. 1977, den dagen han gjorde den intervju, så visste han. Han visste sanningen, nämligen att imorgon så är det över. Det är en dag av spektakel och sen så är det klart. 30 år senare dyker det här upp. Han måste svara på något han redan har lagt bakom sig. Mm. Och då är det så här med teknologin, att helt plötsligt går tiden baklänges för Iggy Pop. Att du måste förhålla dig till någonting som du absolut inte förhöll dig till 1977 och hantera det. Nu är det så bra med Iggy Pop att han är väldigt bra på det. Men det här var trauma för alla människor, tror jag. Som man inte liksom formulerat på det här sättet som jag gör. Men jag tror att det här är ett jätteproblem. Och det var i samma veva som det blev Anna Odell. Det blev det här när man släppte fritt kommentarerna i alla fält med DN och sådär. Sen kom det liksom. Så nu är det här, apropå du som tänker att det finns en absolut kvalitet. Nu finns det här med absolut veta bäst.
Ja, men alltså grejen är den. Jag är
liksom, idioter som vet bäst.
Ja, men alltså jag är optimist.
Och jag, det är det som är så härligt med dig.
Alltså jag tror ju då att jag tror på den unga generationen. Och när jag pratar om den unga generationen,
det gör jag med.
För att göra på ett grovt sätt, med vissa undantag som är över 30 år, så handlar det om de som är under 30 år. Alltså för de som jag har märkt nu, för det är faktiskt så att det kommer folk till Rosa va, faktiskt från hela Sverige, på vinst och förlust för att träffa mig. Och då, när jag märker då på dem, de är typ födda 2000. Och de är liksom, de är så intelligenta och sensibla och har kommit bort ifrån all den där jävla skiten. Alltså den dumfeminismen och sånt där. Och killarna är ibland, det kommer en del killar till mig, för det har ju blivit jävligt tufft för framförallt svenska killar. Lättare för invandrare killar. Att de, och då känner jag ett ansvar eftersom jag inte har barn va. Och då har jag liksom fyra regler som jag lär dem istället för tio och spud va. Så har jag fyra regler. Och jag var med en gång på Rinkeby-dagarna. Och det var lite komplicerat, för jag skulle läsa dikter då. Och nästan hela publiken var kvinnor i slöja. Jag var ju tvungen då att gå igenom snabbt så att det inte var någonting sexuellt. Eller någonting som stötande. För jag gillar inte hädelse. Jag har respekt för muslimer.
Att bli...
Ja, men muslimer är ju... Nej, men det är en syskonreligion till oss. Så i alla fall så går vi ut sen och så sitter vi, låt säga 20 personer. 10 svenskar, 10 hardcore muslimer. Och så höll jag min predikan för dem. Jag har aldrig i hela mitt liv fått en sån reaktion. Lyssna på den här killen, va? Mm. Han är en profet. Mm. Du vet, jag kände bara, och de här grabbarna, de fattar, för att svenskarna, det är därför jag tycker det är så tragiskt. Mm. Alltså, de är så vilsna. Och de kan inte hantera det med brudar. Brudarna har blivit så hårda, va? Så jag måste ju lära upp alla de här killarna.
Mm. Ni kan ju ha andra sidan inte invandrarkillarna heller hantera med tjej. Så.
De är ju bättre på det ändå.
Ja, vi skippar den.
Nej, men jag tycker att man kan bara säga så här. Det kommer in med liksom att man har en struktur på något sätt, va? Som någon som är äldre än själv.
Ja.
Det kan vara väldigt värdefullt. Och det är också det som man känner är väldigt viktigt. Och apropå, vi pratade också om tid sådär. Jag kan känna liksom att det är så här fint som konstnär att när man blir äldre själv, att man saknar att varför fanns det inte på utbildningen konstnärer som var äldre? Jag gick på konstfack, det var under den tiden när det var lekfull konst, va? Och Peter Land till exempel, som studsade ner för en trappa, man kunde göra sånt. Och då var det också öppet för vem som helst kan komma in här, va? Så att då hade vi skolpräst. Då bara, ja, men då vill jag ha ett samtal med skolprästen. Jag hade ju ett samtal med skolprästen.
En riktig präst alltså.
Ja. Ja, det var ju jättebra.
Ja.
För att, ja, liksom, och jag tänker så här i min naiva Björn Kjeltoft-värld, att det är ett bra samtal för att det är en person som har mycket erfarenheter som inte jag har. Och jag har något att komma med för att jag gör konst, va? Mm. Intressant att liksom diskutera. Och det var ett jättebra samtal. Så bara den här, trots att det var bra konstfack, så var det ett problem, nämligen det här att den äldre generationen var helt utesluten från våra kunskap.
Mm.
Och jag tänker i konsten, vad synd. När jag gick då 98 till 2003 så hade vi fortfarande moralverkstan, och vi hade liksom verkstäder för saker som ingen var intresserad av, men man hade lite förförståelse som konstnär att ja, det är värdefullt ändå att ha, även om jag inte jobbar med det. Så är det värdefullt att ha liksom den kunskapen som kommer, och gjorde lite ramar och sådär, va? Och idag så är det som att ja, om du inte gör moral installation så får du inte göra en utsmyckning.
Nej, men alltså jag är så förbannad på den här politiskt korrekta konsten.
Okay.
Att jag tycker att då är det väl bättre med folkdans då? Alltså, om man nu får
det
välja.
Förstå. Absolut. Nej, men då är det liksom lite bittert. Liksom,
det är
sådär.
Bittert från fan alltså. Mm. De har förstört kulturlivet i Sverige.
Mm. Det finns ju då liksom, när jag började på Konstvax var det så här att man skulle skriva en liten text till varför man vill gå på konsthögskola överhuvudtaget. Det tyckte jag var bra. Så jag skrev så här: i dagens läge så finns det tre högskolor och man planerar att göra fler. Jag tycker det är en bra idé. Och därför vill jag liksom bidra. Och sen så blev det ju fler då, va? Så ja, då har vi fler konstnärer. Och så har det fortsatt lite så här i demokratisk anda att man ska, att det här boys-idealet att alla ska vara konstnärer helt plötsligt.
Mm.
På ett sätt kan man ju tycka då att man devalverar idén med att investera tid i att göra konst.
Mm.
Och det, där är jag med det helt fullt ut. Nämligen att, och när det blir liksom lite en blandning mellan till exempel när man ska göra konstnärutsmyckningar, så var ju den här grejen med Sidarket så intressant. För den var både mot den kungen som invigde det, och den var väldigt estetisk.
Ah, på ett sätt. Det är därför det är mitt bröstmansorg också.
Men också på ett sätt. Mm. Men också på ett sätt. Vad ska man säga? Ja, jag är lite idealist här. Att hon gjorde också något estetiskt som inte var helt anammat av den
rådande kulturen.
Exakt. Man hade,
precis,
man hade
sett, och det hon själv hade tecknat, målat.
Och jag tänker, alla de som lyssnar på det här nu då, som inte tycker om Siraket, då kan man också gå och titta på Picasso, som var lite, det var samma, det är norsk hantverkare som gjorde alla de här, som blästrade i sandsten. Det är hans uppfinning som är så vacker, så vackert liksom, om man inte fattar det liksom, att den här sandstenen, hur det är så vackert, bäst man startar, det är helt otroligt. Det, liksom det ljuva livet, och att man dansar som människa när man ser det liksom. Men då är det också nu i Norge att gjorde Picasso en på riksdagen eller vad det var. Sen är det också debatt där om de ska plocka ner och flytta bort efter de här bombningarna.
Vadå bombningarna?
Han Breivik, han bombade ju va? Så man måste bygga om allting. Och då är det en jättedebatt där.
Ja, de drog att, sig med bomben.
Ja, då måste vi bygga om. Och då liksom, nu är den nya debatten att ja, vi liksom ska flytta. Trots att inte det blev skadat, så ska vi flytta det liksom.
Varför det?
För att man kanske, ett rekommendat är för att man inte uppskattar kultur.
Nej, men de hatar ju kultur. Och det är samma jävla pack som är emot kulturen, som var nazister. Det är det de inte har fått in i skallen.
Alla som, får man in i skallen,
alla som nu lyssnar på mig, lyssna nu noga.
Hur får man in i skallen då?
Jag ska förklara, det tar lite tid.
Om du får ha lite brant.
Ja. Alltså grejen är den, det finns något väldigt komplext med det här med modernism. Jag tror att alla vet vad modernism är. Och det började ske någon gång på 1890-talet eller lite tidigare. Jag såg faktiskt genom Cézannes första målningar. Den var från 1867.
Alltså du räknar modernism från expressionism?
Nej, från Cézanne.
Ja, men det är väl expressionism?
Nej, det är expressionism.
Nej, det är impressionism.
Nej, det är impressionism. Det är inte impressionism.
Nej, det är inte från början, men det blir ju det.
Nej, det är ju inte heller det. Och man kan säga att man kan gå tillbaka till Turner. Man kan gå tillbaka till möjligen William Blake. Men alltså, det som skedde då, det var ju en reaktion på att man i slutet av 1700-talet, och enligt Kant handlade det om chocken av att franska revolutionen inträffade. Så fick man som inspiration att man kunde tänka fritt.
Exakt.
Och då innebar det att de här tidiga romantikerna, jag tänker framförallt på Hölderlin, men även i England då, framförallt Keats och Shelley och de här va, Lord Byron, alltså de fick, alltså de fick ju ett sån självförtroende va, och en sån kraft, och de kunde ställa sig över traditionen. För tidigare, alltså om du tar 1820-1830-talet, 1840-talet, så räknade man att Thorvaldsen var den främste konstnären.
Han är en modernist.
Han är en modernist. Jag är modernist. Men han var en framstående konstnär. För han låg väldigt nära
postmodernist.
Nej, tyst nu.
Jag menar att du är modernist. För att det stämmer det du säger.
Men alltså grejen är den, alltså att det innebar samtidigt ett problem. Men vad hände egentligen samtidigt? När du tittar på det efteråt. Jag kom på det här när jag skrev den här skandalartikeln 96 i DN. Jag hade sett en Valentino Serov-utställning i Moskva. Valentino Serov är lite efter Repin. Men han är en fantastisk porträttkonstnär. Alltså nu snackar vi riktigt, riktigt bra. Och jag såg en retrospektiv av Elans verk. Bättre än så kan man inte göra porträtt. Och det du hittar, det som hände i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, det var att du hittade en teknik som inte var så jävla speciell. Förstår du?
Alltså om
du
målar...
Nej men alltså, om du fattar. Om du målar precis som Leonardo, då är du en Leonardo-epigon, eller hur? Om du målar precis som Vermeer, är du en Vermeer-epigon. Det som hände då när Picasso och de började, va? Det var ju det att du fick liksom en grej är att du har en stil, alltså ett personligt konstnärligt språk. Och ett annat att du har ett formspråk. Och när modernismen kom så blev det en massa olika kubism, fauvism, surrealism, bla bla bla.
Vilka alla är intressant att studera. Ja,
men grejen är den, det där fångade folk i former. Och jag började studera det där redan på 60-talet, när jag var 14.
Och det hänger ihop med modernismen ju.
Ja, men grejen är den, jag har skrivit texter om det här från 1972 fram till 1982, som jag tycker fortfarande är riktigt, riktigt bra. Mm. Och den konst som jag och min kompis Thomas Nelson gjorde, vi gick längre än alla.
Nej, men jag tänker också att så här, modernismen har innebyggt så här, det här med...
Men alltså efter att du upptäckte det?
Att man...
Efter att du upptäckte det var vi tvungna att sluta. Fattar du?
Ah, okej. Okay. Ja, jo, precis. För att det finns, inom modernismen finns det inbyggt där med det nya, va?
Ja.
Som jag läste ju när jag var i en perfekt ålder, autisterna. Och det var inte bara att det var en bra bok.
Jag läste den också när jag var typ 24, tror jag, bra. När jag läste den.
Det är svårt att säga vad det var bra. Men en sak som var bra med den var blicken du hade i boken. Det var lite som så här Kafka, va? Man har distans. Så det var på svenska. Ja. Distans till samhället var så intressant för mig. Och då var jag var hälsade på min flickväns mormor i Polen. Mm. Och låg på så här fint... liksom broderat
täcke.
Och så läste jag den här. Och så var det ju den här fantastiska omslaget. Jag lånade från biblioteket.
Ja.
Med en akvarellmålning. Ja, och det typsnittet som var så fint.
Ja.
Så i glasen i lite så här svart, va?
Ja.
Och så artisterna med svart men med vitt i mitten, va?
Ja.
Det var så... utsökt.
Jag ska berätta en
så det var det liksom det du gjort för mig.
Ja.
Det var det som var liksom väldigt utsökt.
Ja, det var det enda konstverk jag gjorde på 70-talet.
Mm.
Sen gjorde jag gjorde ungefär 8 akvareller tidigt 80-tal.
Var det du som gjorde det?
Ja.
Ja, det har inte jag fattat.
Jo, det är jag som gjorde det.
Hit med en sån. Fan vad gött.
Ja, men fan jag kan ju måla.
Du, ja, precis. Men vad fint att höra.
Ja. Nej, men alltså, grejen var...
Så vem kom på att du skulle göra omslaget?
Det var jag sa jag gör omslaget.
Jag gör omslaget, ja.
Ja.
Och det var vilket förlag var det?
Jag har gjort alla omslag utom att Allan Kullberg gjorde omslaget till Den andra resan och
Nio. Men han är ju superbra. Ja. Lite samma stil då, men vilket förlag som tyckte att det var en bra idé? Vilket var det?
Det var Alba, Bonnier Alba.
Mm.
Right. Som var det smala Bonniers.
Man kan säga att det var Bonniers förlustaffär som alla seriösa författare var på.
Du levde det på en tid man kunde ha lite förlustaffär, tänker jag.
Ja, eller? Precis.
Mm.
Alltså de då vill i kyrkan.
Glöm inte det. De som är unga nu idag. Ja. Vad ska de göra?
Idag är det för jävligt. Och jag kämpar för de unga. Och både jag och Cyril hjälper unga som lärare. För att det är en viktig
sak. Det är det jag känner. Det är gött.
Mm. För jag tycker att det är så upprörande att se hur de unga behandlas idag.
Mm.
Det är fruktansvärt.
Mm.
Och deras, alltså föräldrar, jag har inga barn, därför kan jag säga så.
Jag har inga barn heller. Vi är lite lika på det. Vi har inga barn.
Jag tycker att det är tråkigt att inte ha barn. Men det gör också att jag har en viss frihet att uttrycka mig.
Mm.
Fy fan vad dålig den här min generation har varit på att uppfostra sina ungar.
Mm. Håller med.
Alltså det är så skandalöst. Och det är så jävla rått och egoistiskt.
Mm. Det var bra sista ordet.
Nah,
man är lite så här egoistisk. Men också lite att man är osäker. För att man lever i osäkra tider så blir det lite så där. Man lägger saker på barnen.
Alltså, jag kanske inte vet om jag hade varit så mycket bättre. För jag är en stor egoist, tror jag. Men alltså, det som är det största felet, det är att du har förlorat auktoriteten.
Mm. Ja, men det är en sak.
Jag och Arne Imsen var ju de enda som i slutet av 70-talet protesterade
mot Arne Imsen.
Arne Imsen, den stora Arne Imsen, ledaren för Maranata. Mm. Alltså, jag var...
Det är någon religiös.
Ja, extremt religiös.
Men man kanske kan se en analogi mellan att man tappar auktoritet till konst med auktoritet till sina barn. Men att man är närvarande med sina barn är liksom nyckeln, tror jag, att man är inserad och att man sätts in i deras värld. För det är våran värld.
Nej, alltså, om farsan hade lekt med mig, då skulle jag tro att han var mentalsjuk.
Nej, det tror jag.
Vi har lite olika syn på.
Ja, du har olika syn.
Ja.
Här tror jag att det är jätteviktigt att man... Men jag tror att på ett sätt så har han gjort det genom att acceptera dig som du är.
Han har varit hjälp till mig och jag saknar honom. Han dog 2007.
Men har han varit en bra samtalspartner till dig?
Alltid.
Så det är det jag menar med att vara en bra lekkamrat.
Ja, men han var, ja, men det är bra. Min far, min pappa också.
Jag menar inte att man ska, vet, jag menar att alla är vuxna på ett sätt, att man som barn också blir betraktad som en individ.
Ja.
Att man tar folk på allvar.
Ja.
Du är intressant, och det du gör när du tecknar, vad betyder det? Istället för att säga så här, ja, det var snyggt, så säger man, vad betyder det?
Ja, så
det var... Man är intresserad om det nu är intressant.
Ja.
Mm. Ah, okej, okay, okej.
Okay. Men det är också en
nu
aspekt.
Nu fortsätter vi tillbaka till Björns karriär. Så efter 2006.
Så då var det ju, när jag gick på Konstfack, så var det en tid av glad konst, kan man säga. Med positiv... Man hade liksom en... det var väl efter liksom postmodernismen, kan man säga. Att man inte hade de här stora målarna som skulle göra stora gester. Så många gallerier som hade sitt... kryssningsskepp på det havet. De var väldigt passiva. Och därför så kom det fram nya talanger. Och det som var tråkigt för mig då i min karriär var att till exempel Natalie Godin, som var väldigt bra gallerist egentligen. Jag fick ju höra av någon annan så här bra att ja, om man ska vara bra gallerist så ska man kunna ha ett galleri 10 år. Och det stämde ju liksom. Ja, så var det. Men vi har gjort massa saker efter det, och hon asbra liksom. Och sen kom det liksom lite efter det, så jag hamnade liksom kanske mellan två skor här då. Då kom det här med street art, va? Mm. Att man kunde tänka, ja, intressant med andra uttryck i konsten som inte hög har den här högstatusen med, som relaterar så hårt till religion, utan de relaterar till tunnelbanan i New York liksom. Men för mig var ju det är lika religiöst som det andra, att man är så besatt av just att det ska vara lite sprayfärg, annars så blir det inte bra, va. Men det var ändå ett sånt här bra incitament i konstvärlden, att det fanns vad heter han som det är två bröder som han är ju bra musiker.
Ja, lika musikstil.
Och gallerist är två bröder, som en gallerist och en...
Ja, Clear.
Clear, exakt. Clear var ju först på bollen. Han var ju assnabb på det. Och att lyfta upp just det här att ja, man behöver inte tänka i samma smak.
Mm.
Sen slutade han ha gallerist. Tyvärr tycker jag. Det har varit intressant om han hade fortsatt.
Han har ju fortsatt.
Ja, jo, nej, men inte Jonas.
Men på olika men sätt liksom vet. Kanske. Jag vet inte, ursäkta.
Han bror
också. Han bror också, okej. Okay, det visste inte jag.
Men i alla fall, efter det kan man säga att konsten går tillbaka lite till ett så här, lite normativt, att man, ja, det är estetiskt och lite faller till moderi mer än något annat. Så idéerna finns inte så mycket, va?
Mm.
Men man är ändå liksom öppen för att man säljer lite konst. Och det är jättesvårt att sälja konst, samt som det är lätt att sälja konst. Så vi hamnar till något sånt här konstigt läge. Det var också när jag jobbade på Magasin 3 att så här, folk kom och frågade vad är jag någonstans? Då skulle de liksom lite vidare ut på piren för att gå till den här art, cheap art fair.
Mm.
Jag kommer inte ihåg rätt, det heter något med
allt
konst för alla liksom.
Ja, ja.
Och då betalar man 350 kronor för ett glas vin och gå och kolla.
Mm.
Och jag bara så här, men vänta lite nu kan du få se. Jag sitter på Magasin 3, va? Här sitter vi med, de har inte bara bjudit in den här konstnären, till exempel Andreas Sittel, att liksom ställa ut sin konst, utan hon har gjort ett verk specifikt för det här. Det har kostat hur mycket som helst. Den här lokalen kostar jättemycket, och det kostar 30 kronor att gå in.
Mm.
Och du klagar liksom, ibland var det ju folk klagar lite, va?
Mm.
Att man kunde känna det här, vad tråkigt att man inte förstår värdet. Ibland är det så här. De som är smarta, va? De fattar värdet i saker.
Ja.
Mm. Och det är underbart.
Men det jag försöker säga. Det som är tragiska,
att fatta värdet i saker,
ja, men det
är underbart.
Som är tragiska, och det vi måste skapa en ny rörelse.
Mm.
Lyssna nu noga.
Ja.
Alltså, jag vet inte om jag kan få med Greta Thunberg på det här. Men det är möjligt. Jag har gott självförtroende. Alltså, vi måste skapa en ny rörelse. Både för det här med miljön och det här med fördumningen av befolkningen. För det är minsann medvetet gjort av kapitalisterna.
Mm. Ja, men Greta Thunberg är rätt. Det håller
jag på sig med. Det är det mest intressanta frågan egentligen, som jag tycker konstnärer egentligen ska behandla i sin konst, men som människa man måste tänka på, va? Då är det ju liksom, Greta Thunberg säger ju egentligen, som jag tycker är intressant, som vi pratar om tid, hon pratar om dåtid egentligen. Mm. Det är hennes argument.
Mm.
Medan mitt argument som konstnär är hela tiden nuet eller framtiden, det du kan tänka framåt. Så som du säger, hur ska man kombinera,
man måste göra
en akkurat analys av att ja, vi behöver idealism i dåtid. Det är hennes.
Alltså jag är så här, va.
Men man behöver också lite mer än bara.
Alltså jag är så här att jag är uppriktigt sagt ganska intuitiv, och när jag känner att det är grejer som är vibe, då reagerar jag, och jag upplever att det är grejer som är riktigt farliga nu, va. Och då måste jag göra någonting åt det. Ja, det är det jag känner, va.
Men Greta är också intuitiv, det är därför man tycker om henne.
Ja, jag vet. Jag menar, alltså, alla människor som betyder någonting är alltid impopulära.
Alltså, hon är väl älskad ändå?
Ja, det är det jag menar, hon är älskad, men det blir liksom älskad på det här. Mm. Ja, då liksom, check. Ja. Det blir liksom lite så här superytligt. Att, varför ska det vara så ytligt?
Ja, men alltså grejen är det, jag tycker hon, jag är så imponerad av henne. Vilket guts hon har, alltså.
Men det är ju inte alla som är kanske då.
Nej, men alltså,
jag vet.
Alltså problemet för människan, varför är tre av Guds budord handlar om avundsjuka? Alltså han måste ju lägga väldigt stor vikt vid det, va?
För människan skrev de här budorden, och de är avundsjuka och hade självinsikt och förstår att vi måste jobba med det.
Ja, men nu kan vi inte diskutera, för jag tror ju på Gud då.
Ja, men däremot, det med din konst sist innan vi avslutar, men för nu då är det känns som att du är inne i en ny fas då, där du liksom letar efter barnet.
Ja, men lite så här.
Och när jag var i din ateljé och hämtade upp målningen, det kan vi säga då, att en av Björns målningar kommer bli omslag på min kommande diktsamling Alkohol bitar. Och som Olle Ljungström sa,
vilken bra titel.
Ja, Olle Ljungström sa alltid, du är den enda författare jag känner som har lika bra omslag och titlar som innehållet. Så får jag se sådana komplimenter. men det är Björns målning som jag kommer ha som omslag på en ängel. Men i alla fall, när jag hämtade upp den såg jag en bild av Matisse också. Så jag ser att, och det är lite likt det där Hydman Wallén också. Men sen...
Wallén?
Ja,
Wallén.
Jag tycker det är bra.
Sen jag förstår motivet, men nu gör du lite barnsligare form, och att göra som barnteckning. Och jag gjorde själv för att jag jobbar ju lite med ungdomar, kvinnor och pojkar, eller flickor och pojkar som har problem på norm. Och då gick jag en kurs i att jobba kreativt med något, så då gick jag en bildkurs. Så då fick jag jobba, då fick jag sitta och måla själv. Och då gjorde jag ett självporträtt, fick jag uppgift att göra. Och då fick jag den ena med högra handen och den andra med vänster hand. Så visade jag den för Julia Peirone, som är ändå etablerad konstnär och rektor i konst.
Ja, precis.
Hon bara, hon var ju måttligt imponerad av den jag gjorde med höger handen, men hon bara, den här vänster, det är ju skitbra, det är liksom så konst. Kör den tekniken att du kör med vänster till och med, eller?
Så där är inne på det jag är inne på själv då, att jag fick
och jag säger det själv, hon hade rätt, alltså. Ja. Den jag gjorde med höger var inte bra, den med vänster själv på rätt, det blev bra på riktigt.
Vad häftigt.
Ja.
Nej, men jag tror på det som Bergman sa, att vi är ju alla barn. Och det att för mig var det liksom, det är lite dubbelt, det är så intressant då att det är dubbelt, att man blir äldre, då kan man slappna av lite med det man gör, man bryr sig inte så mycket vad de tycker i korsroskan, det är okej att man gör det man gör. Och det som är intressant är att vara lite ren och ärlig med det man gör, och då finns inspirationen väldigt mycket i det barn gör, tycker jag. Nämligen, bara titta på barnteckningar, eller det, din vänsterhandsteckning, det som inte är kalkylerat gjort, utan har, det har bara en ren så att säga intention. Så säger Francis Bacon då, som är målare, som är en av världens bästa målare vi har haft i våra tider.
Francis Bacon.
Ja, Francis Bacon. Fantastiska målare.
Bowies favoritmålare.
Okay. Han bara, ja, nej men det är så vackert med barnteckningar. Men de har inte levt liksom, tillräckligt för att göra konst, va? Det är hans teori. Medan min teori är, I don't know. Jag tänker att det är konst när jag får träffa en femåring som gör så här. Nu ska vi åka flygplan och jag har tecknat biljetter hur ni ska sitta och allting, va? Det här är för mig så mycket större än alla ideologier med religion. Att wow, att få sitta med på den resan, hur någon förklarar för mig hur man blir lurad då. Samtidigt som man vet att man blir lurad. Till fantasins gränser. Att barn har ingen liksom ingen tabu med sin gräns. Det är så vackert liksom.
Ja, men det är också en fin sida med konst, just det där, bli lurad.
För det tycker jag är liksom, om människan ska göra någonting så är det för varandra och liksom för att utvecklas till något. Alltså att man blir glad.
Ja, men bara
glad konst, och du har gjort glad konst,
ja,
Stig
Larsson. Bara om inte fortsätter och förstöra den unga generationen.
Nej.
Utan den unga generationen, för det är de som måste ta initiativ. Det är det jag tycker är bra med den här Greta Thunberg och de här unga.
Ja, exakt. Det är ett alltså, nytt grepp.
Det är de som måste ta över och stoppa våldet.
Mm, exakt.
Alltså stoppa våldet mellan raser.
Det är ett jätteproblem.
Stoppa knarket, stoppa pornografin, leva mer moraliskt, leva utan att hålla på med en massa jävla dumma konsumtionsvaror och istället försöka vara lyckliga. Vi lever i paradiset. Alltså jag har tre negativa
men
regler.
Men vi är ju på samma plan då. Att vi lever ju, det är det,
det
som
är paradiset.
Det här är livet.
Det blir
ju
inte bättre.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.